Vi inser här att det finns både Swish som vi borde prata om, men jag tycker att vi tar det på slutet, för att vi satt här och pratade om någonting betydligt allvarligare än pengar alldeles nyss här, och det jag tänker på är några som inte får något som helst uppmärksamhet i media just nu, utan media har en helt annan vinkel, och det jag tänker på är de 50, drygt 50 personerna som fortfarande saknas sedan den 7 oktober 2023 som togs som gisslan utav Hamas och fördes under fruktansvärda former in i Gaza, där den civila befolkningen jublade, där svenska personer i den samma dag och dagen efter åkte runt och tutade av glädje på svenska gator och så även i många andra städer runt om i världen. Vi vet inte hur många av dem som lever, men man tror väl i alla fall att det fortfarande finns gisslan kvar som sitter i tunnlar under Gaza under fruktansvärda förhållanden, vissa i burar. Man har ju fått en del vittnesmål från gisslan som har släppts trots allt. Vilka fruktansvärda förhållanden som man lever i under och har gjort det ända sedan man togs till Gaza.
Vi har också sett de som har släppts har ju varit svårt utmärglade.
Ja, fruktansvärt. Alltså det finns en del så här före- och efterbilder. Alltså folk har ju förlorat halva sin vikt i princip. Mm.
Och det är inte AI eller konstiga sjukdomar som det ofta är när det handlar om barnen i Gaza som svälter, utan det är riktiga grejer.
Mm.
Och det är lite så, man tycker att det är om Gazakriget på tv och radio och tidningarna hela tiden. Och det är det. Men det är extremt glest mellan tillfällena när man nämner de människor som miste livet, som blev torterade, våldtagna och gisslantagna och förda till Gaza. Man pratar inte ens var tionde gång man skriver eller pratar om det.
Inte ens var tionde.
Nej. Utan istället så handlar medias fokus om att gång på gång bekräfta den föreställningen att nu gör förintelsens offer förintelse på andra. De om några borde ju... Och jag möter på människor som gör en rak, ska man säga, jämförelse, och vad var det en person uttryckte idag? Principiellt exakt samma sak, sa han.
Det som nazisterna gjorde i koncentrationslägerna under andra världskriget.
Befolkningen i Gaza utsätts för, enligt honom, är i princip exakt samma sak som förintelsen. Vilket är ett fullkomligt horribelt påstående. Skillnaden att en aggressor och imperiebyggare som väller ut över Europa och i varje land man kommer, så tar man civila människor av en viss etnicitet eller religion. Man tar judar och man kör dem till förintelseläger och gasar ihjäl dem. Mördar bokstavligen.
Ja, alltså i ordets gamla klassiska fruktansvärda bemärkelse.
Ja, det finns alltså inte ens en, ska man säga... Det fanns ingen judisk aggression mot Nazityskland.
Nej.
Så att det är överhuvudtaget inte jämförbart. Vi har alltså ett folk som i princip på några år decimerades med 6-7 miljoner.
Ungefär,
av 16. Det är någonstans närmare, det är mer än en tredjedel. Det är nästan 40% av den judiska världsbefolkningen försvann. Och det är faktiskt så att vi är fortfarande någon knapp miljon ifrån att ha återställt den judiska befolkningen
i
världen.
Det pratar man också väldigt sällan om. Ja. Alltså ett folkmord på det sättet som det var mot judarna då, det tog, som du sa, verkligen stora delar av hela världens judar.
Mm.
Medan palestinier fortsätter att öka i antal.
Och det är dessutom så att palestinier är araber.
Ja,
det är ju alltså,
absolut.
Det är ju alltså ett folk, de pratar samma språk, de kommer från samma länder, de tillhör huvudsakligen samma religion som araber och de kommer från den arabiska halvön. Mm. Och de finns i hela Nordafrika och i Mellanöstern i hundratals miljoner. Och det här så kallade folkmordet som man dels hävdar har pågått sedan 48 och sånt där, men kanske framförallt som utförs just nu, har inte under någon period lyckats ha ihjäl fler människor än vad som föds. Man har alltså konstant tillväxt i en population som någon påstår är utsatt för folkmord. Och det är ju så, folkmord är inte, har inte med siffror, det har inte med antalet dödade att göra. Det är inte definierat så.
Men det är väl mer syfte och mål.
Ja, ja, det är det. Men det blir ju så absurt när ett så utstuderat, rasistiskt, industriellt sätt att decimera en population som... Ja, det är det som har gett namn till folkmord. Det var ju
alltså
det.
Folkmord, alltså hela ordet uppkom ju utav, ja, efter förintelsen av judar,
exakt,
under andra världskriget.
Ja. Ja. Och nu försöker man skohorna in allt möjligt som man tycker borde få passa det. Och jag tycker det är relativiserar förintelsen. Och det är inte bara nassar och halvnassar som, vad heter han, Faurisson eller... vad det finns för olika typer av så kallade högerextremister, utan det är public service, det är stora tidningar i Sverige, det är stora medier i den anglosaxiska världen, i kontinental Europa som wholesale hela dagarna uttrycker sig på ett sätt som om det gick att jämföra det som pågår i Gaza med förintelsen. Och det är så sinnessjukt att inte fler människor säger lägg av. Det där är dumheter. Det är liksom det är vidrigt.
Ja, det är fruktansvärt att liksom devalvera begreppen.
Ja.
För det är någonting helt annorlunda när du själv har blivit angripen på det fruktansvärt utstuderade sätt. Alltså jag vill ofta komma tillbaka till det att alltså det, när människor dör och dödas så är det såklart fruktansvärt på olika sätt. Men det är fan skillnad på det ena och det andra. Mm. Alltså att människor dör i krig och att bomber fälls. Jag förstår att det är fruktansvärt. Men att mörda barn, alltså bränna levande personer, att våldta, att lemlästa och att liksom kasta runt kroppsdelar och skratta och filma och lägga ut det som troféer, det är någon annan jädra nivå utav sinnessjukt. Jag kan inte se att det jämförs, även om jag förstår att de som dör i kriget i Ukraina, de som dör i kriget i Mali eller Sydsudan eller Jemen eller kallar det vad du vill, alla de, det är också dödsfall och det är också tragiskt.
Dör man, men det är skillnad. Man är borta, men det är en skillnad på hur...
Ja, det säger någonting om den som står bakom mördandet, vad man har för bevekelsegrunder. Och att det som gjordes i södra Israel då under 7 oktober, det var ju helt uppenbart riktat specifikt mot judar. Sen att det var några andra som strök mig också, det är fruktansvärt, men det var ju garanterat otur på jobbet för de här Hamas-terroristerna. För de var ju ute efter judar och de skrek det högt och tydligt, och det var det alltså, mördandet av judar som firades i hela den... Alltså, shiitiska världen och i, som sagt tyvärr i stora delar utav svenska förorter också. Mm.
Om man bryr sig om att förhindra folkmord så kan man ju notera att de som har förhindrat ett folkmord de senaste åren är IDF, de brittiska försvarsstyrkorna. Hade inte Israel varit så tungt beväpnat och så...
Hade de inte haft Iron Dome, nej, så hade inget Israel funnits.
Nej, och det är egentligen del alla tre de olika systemen de har för att bekämpa olika typer av raketanfall. Mm. Men också deras militära förmåga.
Och deras underrättelsetjänst. Alltså utan Mossad så hade det väl också varit klippt.
Men det är ju det som har hindrat ett folkmord.
Mm.
Och att hindra ett folkmord, när någon gör det... med risk för eget liv. Man har egna casualties i det arbetet. Att då få höra att man är folkmördare, det är så motbjudande, det är så ruttet, det är så lågt. Man hindrar ett folkmord och man skickar ut sina söner och döttrar för att försvara sitt land och hindra att förintelsen upprepas eller att nya folkanfall och attacker med folkmordssyfte kan äga rum.
Ja, de är attackerade från så många fronter. Det är liksom Hezbollah från norr som har skjutit raketer mot Israel i en hel evighet. De har Houthi-rebellerna som hela tiden uttrycker hot och liksom gör vad de kan från sitt håll. Du har Hamas som skjuter ifrån söder. Och så har du Iran som finansierar hela skiten. Mm.
Och fram tills för ett tag sedan så hade man ju också Syrien.
Ja visst, absolut.
Också som också var under iranskt inflytande och som också var transitland för allt det som Iran försåg Hezbollah med i
ja, men precis. Alltså det var ju som en väg in. Så.
Ja, och där är ju intressant. Du var inne på det lite innan när vi pratade här att nu så pågår ett försök till folkmord på druser i Syrien.
I Syrien, ja. Mm.
Och intresset för det är fullkomligt obefintligt.
No juice, no news. Det finns inga kryckgubbar som dansar i fontäner och skriker fri druserna.
Nej.
Ingen.
Och det har ju med att göra att druserna är ju en, kallar det, sekt eller en folkspillra av en lite mer religiöst udda arabisk folkgrupp. Och de som är förövare här är ju andra araber med, ja, muslimsk religion.
Mm.
Så det finns inga judar att hänga ut här. Det finns ingen vinkel på att klaga på Israel och judarna här. Och då blir det inte intressant. Förrän man kan notera att det som har skrivits i svenska medier, det pratats om i västerländska nyhetssändningar i radio och tv, det är ju Israels agerande för att skydda den här utsatta folkgruppen.
Faktiskt, ja.
Då har det ju varit, nej men Israel, nu får de krig här också. Nu ska de
ska de minsann vara överallt.
Finns det något land de inte ska kriga? Man bara, men ursäkta, här har ni ett folkmord på gång på riktigt.
Mm.
En liten människos liksom, spillra av ett folk som man försöker utradera.
Det finns goda utsikter att på riktigt utrota också.
Ja.
Och då står Carl Bildt och skriver på Twitter, ja, jag undrar vilket land i Mellanöstern som Israel ska attackera den här dagen. Och man tänker att alltså, det är så jädra befängt.
Ja. Carl Bildt har verkligen blivit en kontraindikator av rang.
Ja, exakt. Om Carl Bildt skriver någonting, så, om du tycker tvärtom så är du förmodligen på rätt spår i alla fall. Jag vet inte vad det är. Alltså, jag vet inte om jag tyckte att han har haft det på lång tid. Men det har verkligen, han har ju tappat det totalt i relation till det här kriget.
Där finns det en folkgrupp som ändå har fått lite, kan säga, fotfäste och traction i svensk debatt. Det är ju kurderna, som ju finns då huvudsakligen i Syrien,
norra Irak, Iran
också, och i Turkiet. Men jag gissar att det har med att göra att vi fick ganska mycket kurder till Sverige. Så att det finns i några av de stora partierna har det i decennier funnits kurdiska flyktingar och invandrare med kurdisk bakgrund som har kunnat, ska säga, upplysa människor i de stora partierna om den kurdiska frågan. Att det är ett folk. Det är ju en, till skillnad från palestinierna som är en mishmash av araber från olika länder i hela regionen som i, ja, vad blir det nu, 60-70 år har intensivt har liksom...
Om ens det, vi pratade inte ens om Palestina 1948.
Nej, utan
det är ju ett senare påfund.
64 är ju, kan man säga, startpunkten för när man verkligen började använda palestinier för just de olika araber och arabiska klaner från hela MENA-området som finns i området. Kurderna är ju ett folk med en egen kultur och språk och identitet sedan länge.
Mm. På tal om folk som inte har ett land.
Ja.
Man tycker att araberna har ju ganska många.
De har närmare bestämt 22 länder. Eller 21 är det kanske. Jag brukar prata om 22-statslösningen.
Ja, precis. Det, kan vi inte ha de
att
här?
Att vi har 21 arabiska länder och ja. ett judiskt land. Ja, och så behöver vi inte ett arabiskt till, utan...
Nej, det känns ju som att det finns gott om plats. Så jag tycker också att man pratar så ofta om att ja, men det här kriget startade 1948 och de har tagit liksom land som inte är deras och jada och sådär. Och då kan vi konstatera att under 1900-talet har det bildats ganska många länder som ju då för 100 år sedan inte fanns men som finns idag. Israel har ju ändå utropats av FN och har tagit emot judiska flyktingar från hart närt varenda land i Mellanöstern där de fördrevs, där de fick lämna allt de hade och i liksom total panik bege sig mot Israel, där de då med knappa medel togs emot med öppna armar. Så om man vill prata om vilka personer som har behandlats illa sedan 1948, då skulle jag säga att peka inte bara på hur palestinierna har blivit behandlade med bosättare och vad det pratas om i Israel. Prata också om hur judar har behandlats i Mellanöstern.
Just det.
För det har inte varit med goda ögon man har sett på dem. Nej. Och de har ju sett sitt nödiga och tvungna att lämna de här länderna.
Det är ungefär 800 000 judar som lämnar olika delar av Mellanöstern under decennierna efter andra världskriget. Nu ska man säga att alla blev inte fördrivna med våld eller så. Det fanns ett inslag av att
det fanns också en frivillig flykt. Att,
ja,
men för att komma till det judiska landet. Ja,
men det var ju, det är ju en, ska man säga, en gråskala däremellan, eftersom när de såg hur människor fördrevs från vissa länder, då var det ju inte särskilt svårt att räkna ut att risken är överhängande att det sentimentet kommer hit också. För det är ju så opinionsbildning sker i en del av världen där alla pratar inte exakt samma språk. Men man förstår varandra. Man förstår nyhetssändningar över gränser.
Mm.
Det är ju, alltså, det arabiska språket är ju ändå något som håller samman.
Även om det finns många olika varianter och dialekter så tolkar jag ändå som att de flesta förstår varandra hyfsat väl ändå.
Ja, och det är därför som sånt som kallas vad heter den arabiska våren och så här. Det var ju en internationell utveckling, och det beror ju på att det här är en kultur och en religion och ett språk som ändå hänger samman tvärs över liksom. Och bara för att fördrivningar inte hann sprida sig till alla länder i Mellanöstern innan judarna flyttade på sig, så betyder inte det att det inte spelar någon roll, utan det har nog verkligen varit, för de har ju fått lämna många gånger, har de fått lämna och kanske fått med sig max 20% av sina förmögenhet.
Det har funnits hela skalan, det har funnits de som har lämnat helt frivilligt, inget snack om den saken, men det har också funnits de som har fördrivits, som har fått lämna liksom både tillgångar och fastigheter och sådana saker. Precis det som man då anklagar israelerna för att göra inom det här lilla landet Israel. Mm. Men jag köper liksom inte den verklighetsbeskrivningen om att det skulle vara Israel som i den här regionen skulle vara the bad guys.
Nej.
När vi tittar på i vilken kontext som de befinner sig.
Nej.
Och jag ställer mig också väldigt tveksam till vad det här fria Palestina i hela friden ska bestå av.
Ja.
För det finns inga fria arabiska länder. Det finns noll.
Nej. Vem ska leda det landet? Hur? Och baserat på vilket folkligt mandat? När vi har ett folk, using that term loosely, som är djupt indoktrinerad av Koranen i 1400 år och av UNRWA och FN och våra skattepengar till att hata judar. Det, alltså, det finns ett stort folkligt stöd för att förinta judarna och utplåna Israel.
Mm.
Tänker vi oss att en demokrati i Gaza eller på de områdena i Judén och Samarien där det bor mycket araber, att den på något sätt skulle ge något annat utfall än ett Hamas eller PJ eller vilken av de PLFP och alla de här terrororganisationerna, att någon annan som inte har deras inställning till judarna skulle få makten. Det är fullkomligt befängt. Det finns inte på kartan.
Nej, men alltså, det skulle inte ens finnas ett fritt Palestina om varenda jude som bor i Israel lämnar.
Nej.
Och så blir hela nuvarande Israel bara Palestina. Det är inte heller ett fritt Palestina, för då skulle det vara lika fritt som ett Afghanistan eller ett Irak eller ett Syrien eller ett Iran, eller ge mig tusan vilket land som helst i den regionen.
Och det är bara att titta
på. Det existerar ju inte demokratier och fria länder.
Nej, och det är bara att titta på när det som kallas Västbanken, det heter ju Västbanken, det kallas Västbanken för att det var den västra flodbanken av alltså den delen av, så att säga, det är i förhållande till Jordanien som det heter, Västbanken.
Ja, det är väl Östbanken så att säga, Jordanien.
Jordanien, ja, typ. Ja, och lite till, får man säga. Men medan det egentligen ursprungligen heter Judén och Samarien. Och det är ytterligare ett försök, i likhet med att kalla det för Palestina eller Syria-Palestina, att kalla ett område någonting som inte är Judén är ju ett sätt att osynliggöra såklart judarnas långa historia i området. Men liksom, när det var en del av Jordanien fram till 1967 och när Gaza var en del av Egypten, så fanns det ju ingen som helst diskussion om att de skulle befrias eller på något sätt att vara något folk som skulle få en stat eller något sånt där, utan det var ingen som pratade om det, utan det var först när det blev en del av Israel efter att Israel hade försvarat sig under 60-årskriget som man uttaget började prata om detta.
Exakt, ännu ett av alla dessa krig som är startade utav någon från den andra sidan. Det har varit olika över tid, men det har inte startats av Israel. Och sen så har Israel vunnit kriget. Det är sex dagars eller något annat. Det är intifadan och det är det ena och det andra och nakba och allt vad det kallas från alla olika håll. Men Israel har ju vunnit den här marken om och om och om igen. Mm. Och av något konstigt skäl också så är det lite specifikt med just palestinier, för att de ska nödvändigtvis exakt bo kvar precis just där. Men alla andra flyktingar i Mellanöstern, som i Syrien, då skulle de ju åka till Sverige allihopa. Mm, mm. Eller liksom förflyttas till ett annat land.
Just det. Var inte men det etnisk rensning att vi tog emot massa syrier?
Ja. Men varför ska inte palestinierna fly ifrån detta krigshärjade område Gaza och förslagsvis flytta till några av sina grannar där det bor arabiska systrar och bröder? Jag tänker exempelvis på Egypten som ligger lite nära och bra till hans. Varför är det ingen som pratar om att de borde öppna sina 6 meter höga taggtrådstängsel eller vad tusan det är, och det är liksom en mur i princip för att de inte vill att palestinierna ska flöda in där. Det är ingen som klagar på det.
Yasser Arafat var ju egyptier.
Ja, just, absolut. Ja.
Så, ja, men det är ju,
varför ska inte de säga så här, vet ni vad, det är ju krig i Gaza. Vi öppnar dörren här, precis som Europa gjorde under den arabiska våren. Alltså hur många var det inte som flydde, och då var det ju inget tal om hjälp på plats. Nej. Men helt plötsligt är det samma personer som hatade hjälp på plats för 10 år sedan som skriker om hjälp på plats.
Just det.
Alltså hela den här logiken går inte ihop. Det finns för många olika spår här som liksom inte går att väva samman till en rimlig sammanhållen historia. Och ingen klagar heller på, varför finns det inga skyddsrum? Nej. De har byggt ett jävla liksom underjordiska gångar i storleksordningen Londons tunnelbana. Men vi lyckas tydligen inte uppbåda ett enda skyddsrum för civila.
Nej.
Vart finns de?
Och jag kan tycka, ofta blir det här, ja men nu fördrivs de här människorna, ja men de kom ju dit genom att fördriva människor som fanns där innan, och det här, ja.
Israel lämnade ju Gaza.
Ja, men jag tänker också med ett större sammanhang, om man går tillbaka liksom, det finns, det är inte så att det gamla templet som ligger under Al-Aqsa-moskén är ditpetat genom genialisk judisk ingenjörskonst och arkitektur.
Nej, inte riktigt.
Utan
så.
Det finns ju där, därför det fanns där innan moskén kom på plats. Och det här tjafset fram och tillbaka, det är bara att konstatera. Nej, men araberna kommer från den arabiska halvön. De genomförde ett blodigt imperialistiskt krig i alla väderstreck. Och det är därför det finns araber i Levanten. Innan så fanns de på den arabiska halvön. Och, men samtidigt så känner jag lite grann så här, men ska vi verkligen hålla på med vem var här först och hit och
men
dit,
hur långt liksom tillbaka i tiden ska vi gå då? För att går vi 3000 år tillbaka i tiden, då var det väl liksom definitivt inte några muslimer eller araber som bodde där.
Nej, och det är ju så, man kan säga, if you want to play that game, så ingen kommer kunna spöa judarna i det spelet.
Nej, verkligen.
Men
inte.
Trots att det kan vara något av ett trumfkort om man vill tala för Israels sak här, så tycker jag att man kan lägga det åt sidan, för att det blir ju tramsigt att hålla på, så då får man gå igenom hela, alltså då har ju...
Men då får vi stryka landsgränserna i halva jorden.
Ja, men framförallt så är ju USA, de engelskspråkiga vita människorna i USA och de svarta människorna i USA har inte där att göra. För att de...
Det skulle väl i och för sig samma personer älska att höra.
Eller hur? Tills de måste flytta sig själva. Mm. Det var ju något komiskt tillfälle här där någon sån här institution som krävde reparations och grejer för de svarta, och de krävde återlämnande av mark till indianstammar. Mm. Det visade sig att den här institutionens kontorsbyggnad, dess högkvarter, låg på gammal indianmark. Så då blev det lite tyst, kan man säga.
Men it's okay when we do it, Johan.
Men jag vill komma till det lite grann. Att det blir,
vi kan inte hålla på.
Ja, att, visst, judarna kommer att vinna en sån diskussion. Men skit i det, för det är en konstig diskussion som stökar till i hela världen. Mm. Kan vi inte istället bara nöja oss med att titta? Okej, var kan människor leva i fred sida vid sida? Av någon oerhört märklig anledning så är det bara på den lilla fläck som är Israel. Mm. Det är bara där både judar, druser, beduiner och
araber
av olika slag kan utbilda sig i högre utbildning, bli läkare, kirurger, sitta och vara domare i högsta domstolen, sitta i knässet eller då i parlamentet.
Ha full religionsfrihet, yttrandefrihet.
Komma ut som bög, för den delen.
Enda Pride-festivalen i hela MENA, jag lovar.
Så rita en linje så här runt Israels gräns och titta. Vad är det som skiljer? Det är bara hoppa några mil över gränsen och in i ett samhälle på andra sidan. Nu finns inga judar kvar där, men fanns det judar ska de definitivt inte vara fria. Kristna är inte fria. Du kan inte vara...
Men är muslimer ens fria, i muslimska länder? Frågar de afghanska flickorna?
Så att som,
man noll frihet.
Ja, som det bästa som kan hända en arabisk, om vi nu accepterar etiketten palestinsk, ung tjej, är att få födas på rätt sida gränsen i den judiska entiteten som araberna gillar att säga. Mm. Om hon föds på den sidan så kan hon utbilda sig till vad hon vill, arbeta med vad hon vill, bli överläkare på ett sjukhus som dessutom tar emot andra araber från arabiska områden för att ge dem avancerad, högspecialiserad vård. Föds hon på fel sida gränsen så är hon hänvisad till ett ofritt liv utan utbildning och utan status och ställning i samhället. Och jag bara undrar, varför vill rörelser som gång på gång tjatar om jämlikhet, rättvisa, kvinnors frigörelse, att den statsbildning som överhuvudtaget aldrig har gett kvinnor någon frihet ska få ta över ett område där kvinnor idag har frihet? Vad är det man vill uppnå med det?
Jag förstår. Alltså det är det här fria Palestina som jag inte kan wrap my head around. Nej. För det finns inte sådana ställen inom den arabiska världen.
Nej, och det finns ingen kultur, politisk kultur eller tradition eller någonting i sentimentet som ens möjliggör en demokrati eller fredligt land.
Det senaste valet är för typ 20 år sedan. Då valde den civilbefolkningen i Palestina Hamas som sina ledare, och sedan dess har de inte haft ett enda demokratiskt val. Mm. Alltså vi har ju bara, det är så här, evidensen ligger på bordet. Ja. Det finns inget fritt Palestina. Nej. Det är omöjligt. Den bästa chansen för dem är att antingen leva i Israel sida vid sida med judarna och acceptera det, eller så flyttar ni till valfritt annat arabiskt land. Det finns gott om platser där islam är den rådande religionen, där kvinnor får sätta på sig allt tuffare klädkoder för varje år som går, och där man inte får ärva och där man inte får utbilda sig, utan man får se till att föda så många barn som möjligt. Mm. Det är den enda friheten man har. Mm. Det är det som står till buds. Mm. Vad är det vänstern vill ha? Mm. Alltså jag begriper verkligen inte.
Nej. Och sen är det ju hela en sak som jag tycker är så extremt underrapporterat. Det är ju det här hur jag förstår att etnisk rensning är något av det fulaste som finns. Det har liksom byggts upp som en sån här hemsk sak.
Själva ordet får igen att tänka på förintelsen och liknande
och
saker.
Och på Balkan så gjordes det liksom så här. Problemet är att där det har skett en etnisk rensning så utsläcks konflikter grievances och sådana saker läggs åt sidan. Jag har ju vänner vars familjer har fått lämna Ostpreussen eller Königsberg, sådana här. Och det är klart att på någon släktmiddag med några gamla människor närvarande så kanske någon nämner något om någon egendom man hade, ett hus och lite mark som släkten förlorade i mitten på 40-talet när de rensades etniskt av Stalin i princip.
Mm.
Men klart man gråter en tår över det och tycker om det, men ingen får för sig att skjuta raketer eller begå terrorbrott eller så, utan man har lämnat det bakom sig.
Och, men man måste ju det. Ja. Det finns ju ingen annan väg framåt. Vi kan inte hela tiden sitta och tänka på om inte det där, om inte det där, om inte det där. Som sagt, alla länder vi har, det är ganska många som är nya tillkommit under 1900-talet, men alla länders gränser är ett resultat av något krig. Mm. Det är ju 100%.
Ja.
Det är så världen ser ut, like it or not, men det är så det fungerar. Vi har liksom ingen annan rimlig väg framåt än att acceptera att det här är Israel.
Mm.
Och om man begår terrorhandlingar på israelisk mark så kommer man få förvänta sig konsekvenser av det. Mm. Sen dör civila i krig. Det är fruktansvärt. Det handlar inte om mord. Det är civila dödsfall i krig. Vi såg det i Tyskland när man bombade Dresden och så vidare och så vidare. Vi ser det i alla krig. Jag skulle säga att den statistik som verkar finnas tillgänglig snarare säger att antalet civila per terrorist är oväntat lågt i Gaza med tanke på hur tätt befolkat det är, hur ofta som man ser att Hamas gömmer sig under sjukhus och civila byggnader och hur man i många fall omöjligtvis kan veta ens vem som är Hamas-terrorist och vem som är civil. Hur ska du kunna veta det?
Så är det. Och så måste man fråga sig, varför kan man ärva flyktingskapet? Det är en enda region i hela världen kan man ärva flyktingskapet.
Ja, det är
annars så är man flykting och ens barn är inte flyktingar.
Nej.
Det är till och med så att man kan gifta sig till flyktingskap i den här regionen.
Mm.
Man kan alltså träffa en så kallad palestinier som är på besök i en gulfstat. Gifta sig med den personen, kvinna eller man. Och därefter så räknas man in bland flyktingarna som får UNRWA-pengar. Och det avslöjar ju att det här i väldigt stor utsträckning är en ren grift. Det handlar alltså om ett biståndsindustriellt komplex som har förgreningar i hela västvärlden, i New York, på FN-skrapan, i de olika biståndsorganen runt om i världen och givetvis bland klanerna i de här områdena. Det enda man försöker förstå, varför vill någon att det ska hända så som det har hänt? Varför vill någon att den här, vem vill hålla den här konflikten vid liv?
Alla som vill mjölka västvärlden på mer pengar.
Exakt.
Till den enda gruppen som du säger där man ärver sitt flyktingstatus.
Ja.
Och den enda gruppen som har ett helt eget flyktingorgan. För alla de andra flyktingarna på jorden har ju ett gemensamt. UNHCR agerar ju i övriga flyktingar. Så finns ju miljoner flyktingar på jorden. Men de får samsas utom de palestinska flyktingarna.
Och vi kan ibland titta på så här mycket pengar har skottats till det här terror som terrorfinansiering och på olika sätt hit och gött den här konflikten. Men man får inte glömma hur mycket av pengarna som stannar i Sveriges fall i Sida och det som heter Forum Syd, som heter Forum Siv, i de olika organisationerna.
Och de som dansade så fint.
Ja, och i FN och alltså det är liksom ännu mer, man måste räkna med de pengarna som alla människor i i-länder som jobbar med den här griften och engagerar
detta.
Nej,
du vill inte räkna, du blir ju kräkfärdig. Ja. Alltså.
Och då går det att förstå att här finns det ekonomiska incitament att hålla den här elden vid liv.
Såklart.
Ja. Och de som är förlorare, det är ju barn som blir indoktrinerade och som har föräldrar som hoppas att de ska bli martyrer. Det är de stora förlorarna. Samtidigt så är de ju, blir de inblandade för de dras in i det här och blir kombatanter.
Ja, men de blir ju beroende av de här pengarna så att du är fast i det här komplexa systemet.
Ja, dels det, men också att oavsett om du är civil eller om du är Hamas eller PJ eller PLFP så är du ju så kommer du delta i det här, de här striderna. Du blir ju en terrorist eller en olaglig kombatant om du är civil i det här. Och det är någonting du har blivit indoktrinerad till. Och det är i en process som är en grift, som är någonting som många människor runt om i världen tjänar jättemycket pengar på. Mm. Och pengarna hamnar i Qatar, Genève, New York, London, Berlin, wherever, och Stockholm, där det finns, där en del av det biståndsindustriella komplexet har fotfäste och institutioner.
Mm.
Så att här, vi har sannolikt tusentals människor, vita, vanliga människor i Sverige som har sin inkomst ifrån den här konflikten. Mm.
Ja, och då pratar vi bara om det lilla, lilla Sverige. Även ja. Det här tar på orimligt stort fokus här, men det gör det även i många andra länder i västvärlden. Ja. Och jag vill inte ens tänka på hur många miljarder vi pratar här.
Nej.
För jag menar, Gaza i sig har ju nästan ingen egen, liksom, ingen egen industri. De lever ju, de har ju inte själva några inkomster. De Nej. Lever ju i stort sett endast på UNRWA-pengar.
Precis.
Vilket gör att, liksom att det hela, alltså det, och det är många, vi pratar ju 2 miljoner människor som bor på en yta som är en tredjedel av Stockholms län, och de lever i stort sett alla på bidrag.
Ja. Och på det sättet kan man ju kanske beskriva, Gaza som en ganska så högspecialiserad tjänsteekonomi.
Ja. Ja, det är en väldigt speciell sorts tjänst som de levererar.
Men vi konstaterar i alla fall att vi hör massor om det här kriget. Men det är alltid ur förövarens perspektiv, alltid ur terroristernas perspektiv. Gisslan nämns överhuvudtaget inte, och vi har inte pratat om det här på några månader, och vi tyckte det var dags att lyfta det här igen.
Ja.
Fortsätt prata om det.
Precis, hjälp oss, påminn alla om att ja, det är fruktansvärt när barn svälter. Det är fruktansvärt där, det är också lika fruktansvärt i Sydsudan, i Mali, i Jemen, i alla krigszoner där barn lider. Jag säger ingenting annat än det. Det är lika illa där som någon annanstans. Nej. Men prata om gisslan, för de togs under fruktansvärda förhållanden och de behöver få komma hem.
Jag tycker så här, att vi ska inte be om swish den här Nej. Gången, utan det bästa ni kan göra är att skatteplanera så lite pengar som möjligt
till UNRWA.
Ja, kommer till terrorfinansiering.
Ja. Och våga säga emot ibland. Ja. Jag har bråkat om det här nu på Facebook i 2 dagar. Hjälp oss att säga ifrån lite grann. Vi behöver fler perspektiv av det här.
Påminn om detta, påminn om gisslan och kontakta din skattejurist.
Och betala mindre skatt.
Precis.
Ja, tack för idag, Johan.
Tack så mycket, Lina.
Ciao.
Hej.